Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och tack för att ni är med oss även den här veckan. Det är du också, Patrik, va? Du är också med oss den här veckan.
Jajamensan.
Även om du inte är på berget i Värmland idag.
Nej, det är inte.
Var är du någonstans?
Jag sitter i en fåtölj i ett hotellrum i Karlskrona.
Oj, oj, oj.
Jag och min hustru, vi är ju på en semesterresa här, så stannar vi och pratar lite efter vägen.
Ja, fint att sätta och se på det, att det inte bara är jobb.
Nej, precis. Nej, vi har ju fått djurvakt, vet du, så att vi kommer ju inte iväg så här annars.
Vad mysigt. Berätta hur föreläsningsturnén går. Är det lyckat?
Ja, det är... Ja. Det är helt fantastiskt. Det har ju varit fullbokat överallt då.
Vad roligt. Många är intresserade av att höra dig prata om beredskap.
Ja, det är ju det. Man får ju tacka ÖB och de här för hjälpen. Nej, men vet du, jag tycker att väldigt mycket verkar vara gamla lyssnare som sluter upp och vill komma och lyssna. Det är ju mycket av dem som lyssnar på podden som kommer. Men det är, jag tror att det är lite mer det här mamma, pappa, kompis följer med nu.
Ja, faktiskt. Kul. Alltså, det känns som att vi inte riktigt har pratat nog om vilka fantastiska lyssnare vi har på den här podden.
Ja.
De är fantastiska i alla fall. Alltså, jag minns att vi hade den där live-podden när det kom så mycket folk. Din föreläsningsturné, utsåld, lapp på luckan i stad efter stad. Och jag som har varit med om det här hemska med min laggård precis, får också så otroligt mycket hjälp av våra lyssnare. De är så kloka, har så mycket mäktiga kompetenser, de är så generösa. Fan vad de är bra.
Ja.
Fan vad ni är bra, ni som lyssnar. Tack för det.
Ja, precis. Ja, men du ska göra. Ja, idag är ju sista... Det blir ju lite av en final faktiskt. För det ser ut att kunna bli 250-300 pers i Gnosjö. Och där hade de ju Riksteaterns lokaler där, scen. Med 127 platser med lite extra stolar då, va? Men den fylldes ju på några dagar, vet du. Jasså. Så då gick han som arrangerar iväg och frågade största lokalen som är Missionskyrkan om de fick låna den. Men den var ju upptagen av gospelkören.
Jaha.
Men då kollade de med Pingstkyrkan istället, så att de fick träna i Pingstkyrkan. Så då fick han låna Missionskyrkans stora lokal då. Så den håller ju på att fyllas nu då.
Alltså gospelkören gick istället till Pingstkyrkan?
Ja, och tränade då. De hade ju sin träningskväll den här ikväll nu då. Det här, vet du, att de sluter upp i samhället så det ska gå håna, va?
Men det är Pingstkyrkan och Missionskyrkan, är de liksom, drar de jämnt?
Ja, det gör de.
Eller kommer de sjunga några okristliga sånger nu som gör att det blir...
Nej. Det är inga sådana grejer.
Ja, bra. Tur.
Det är ju ofta det där, jag tänker man, om man går nog till en församling där man känner sig hemma. Sen är det historiska små skillnader mellan olika frikyrkoförsamlingar, skulle jag säga.
Ja, men det är taget.
Det är ju lite mer, oftast kan man väl säga att de är ju mer lokala, de är ju inte så stora. Alltså, Svenska kyrkan är ju Svenska kyrkan även om du har skillnader i olika församlingar, för prästen har ganska stor frihet. Men katolska kyrkan är ju samma sak. Det finns ju enorm spännvidd inom katolska kyrkan. Men så har du ju en boss där. Det har du inte på samma sätt i frikyrkorna då.
Just det.
Så är det.
Är bossen, är det själva påven då eller i katolska kyrkan?
Jajamensan. Men det har jag förstått när jag har pratat med katoliker att, att det är otroligt stor spännvidd i, inom det där, den gamla kyrkan om man säger så där alltså. Ja. Man tror ju att det är ganska strängt egentligen. Men det är det inte alls så som man tror. Ja, det om det.
Hallå, vill du prata om religion eller?
Nej. Nu hoppar vi över. Vi kör, jag tycker så här, Kalle, du låter väldigt pigg. Och jag blev, ja men de som lyssnar vet ju vad som har hänt. Och jag blev så glad häromdagen när vi chattade lite. Och du sa liksom att ni satt och funderade på det nya uthuset där. Då fattar ju jag det att, ja men nu är de på gång. Nu sitter de och drömmer här om hur de ska göra. Ja, till byggande när de har fria händer och vet, har massa erfarenhet och om det här med uthus och så vidare och vet precis vad de vill ha, vilka möjligheter.
Jo, men så är det ju verkligen. Alltså förra gången vi spelade in, då var det ju, hade det ju precis hänt och laggorna hade precis brunnit. Jag vet inte den som jag hade pratat med. Jag tror jag hade pratat med försäkringsbolaget, men inte någon saneringsfirma och sådär. Så att jag, alltså det var ju bara som ett rykande ångesthål där borta. Och det var svårt att fatta liksom vad som skulle hända nu och vilka steg som ska uppfyllas för att det ska, ja men inte längre vara typ farligt att vara där borta så här. Och efter att ha pratat med massa olika människor, jag håller ju på med det här väldigt mycket liksom, pratar med människor, olika människor hela dagarna, miljö och hälsa och saneringsfirmor och poddlyssnare och sådär. Och så nu börjar jag liksom förstå lite mer vad som ska hända. I alla fall för att få bort allting det här. Liksom eterniten och askan. Mm. Så nu börjar det liksom kännas hanterbart på ett annat sätt. Och då kan i alla fall jag börja se det här som en möjlighet att göra något nytt och bättre. Jag och Britta pratade igår så här om så här, vad ska vi lära oss av det här? Alltså vad är liksom lärdomen? Vad är det universum berättar för oss? Då är det väl sådär att kanske att det är en liten nystart, eller vad man ska säga, på flera plan i våra liv. Och att det kan bli något. Ja, men den här laggen var ju inte optimerad för våra behov. Den var ju optimerad för några som skulle ha kossor där för 50 år sedan. Och torka hö på logen och sådär. Och det har inte varit perfekt. Och jag har haft liksom köttverkstad i samma rum typ som jag har lamning. Och det är liksom en sanitär olägenhet.
Det är svårt. Ja, det jag skulle säga det. De godkänner nog inte det om du ska sälja lite kött, Kalle.
Nej, precis. Och det där kommer ju kunna. Alltså, sen är det ju såklart en pengafråga. Sådana här laggårdar verkar brinna ganska ofta. Har jag förstått på många som hör av sig också. Att det är många som har varit med om det här. Och många har varit med om mycket värre saker när verksamheter slås i spillror och djur dör och folk är i fara och så här. Det är liksom, jag känner ju enormt tacksamhet att det gick så pass bra som det gjorde för oss. Liksom, att det bara var grejer. Men det där gör i alla fall att man försäkrar inte till full värde, utan vi hade någon slags riskvärdesförsäkring. Och det kommer inte att räcka till att bygga en lika stor laggård.
Nej. Och vi är inte för dyra de försäkringarna egentligen då.
Precis. Och hur mycket den står på internet att våra olika bolag omsätter miljoner. Så vi är inte några rika alls. Utan vi är som ja. Alltså vi är inte rika. Vi har inte jättemycket pengar. Så vi kan inte bara bygga vad fan vi vill. Utan vi får ta den där försäkringsslanten och se hur långt den räcker. Och försöka tänka lite smart och bygga etapper och sånt där istället. Men att ha som mål att göra vårt drömuthus, eller vad man ska säga.
Mm. Det känns Kalle, det är ju så här va. Du måste sluta slarva bort alla kvitton så du får göra lite avdrag i företaget. Ska du se att det går bättre.
Men det var ju så tråkigt, Patrik. Alla de brann ju upp.
Jag gjorde de det också. De få du hade kvar.
Alla saknade underlag. från förra året brann upp i banden. Otroligt otur. Du,
du, precis. Jag förstår.
Vi går, går raskt vidare. Nej, men då, så nu är det, alltså jag hade tänkt så här, jag vill liksom komma igång med allt. Så att jag började tänka så här, ja, men kan man börja lyfta ut järnskrotet och sånt där. Men nu har jag fått kontakt med några som jobbar med sanering och lyssnar på podden. Och det verkar som att de kommer kunna hjälpa mig med det här. Det är lite oklart hur, de kommer inte från kommunen, så att det är så här, det är olika regler för, det heter ju något sånt där, förorenat område. Det är liksom olika regler för sånt i olika kommuner. Och vi bor nära havet och då är det lite extra stränga regler och så här. Så det är liksom lite detektivande kvar innan man kan förstå exakt hur det här ska gå till. Liksom, måste vi schakta bort hela topplagret runt hela byggnaden, du vet sådär. Det återstår att se, men det känns som att ja, men så småningom här kommer vi kunna få hjälp och vi behöver liksom inte. Jag tog på mig så här skyddsmask och heltäckande dräkt och började riva igår, liksom lyfta ut lite vikter från gymmet och sortera lite järnskrot och så här. Men det, alltså jag vet inte om det är för att det kanske är placebo, men det känns liksom som att man mår piss efter att ha varit i den där asbesten där borta. Så det känns ganska skönt att proffs gör det där istället. Och det tror jag att alla rekommenderar.
Jag tror du ska tänka lite så. Du vet när brandkåren kom där mitt i natten och du gick och mötte dem och de bara körde förbi dig och sen gick du dit och frågade vad du skulle hjälpa till med och så har de varit med om det där var och varannan dag i flera decennier, erfarna brandmän. Så säger de bara, du gå däråt, det kommer någon att prata med dig snart.
Gå in.
Kör den stilen här också tror jag, Kalle. Oh, det där ska du inte hålla på med, skit i det.
Ja, men det känns skönt att tänka så. Och sen är det ju också så här, vi måste ha bygglov då för att vi tydligen så har reglerna ändrats sen, trots att det är en lantbruksfastighet så måste vi ha bygglov för ekonomibyggnaden för att den är inte en vital byggnad i vår verksamhet eller sånt där. Även om det kanske skulle kunna gå och argumentera kring så ja. Så det är mycket jävla krångel återstår, men vi känner oss liksom, ja, vi är starkare än förra veckan i alla fall. Och det är jävligt skönt. Och jag är så otroligt tacksam för alla som har hört av sig och uttryckt sitt deltagande och kommit med tips och råd och hjärtan. Det betyder så jävla mycket. Jag har inte kunnat svara på allt. Och i allt ens namn, inte riktigt hunnit läsa allt heller den här gången. Men stort tack allihopa.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du Patrik, när du är ute så här bland vanligt folk, till skillnad från annars när du sitter i ditt örnäste i gräsmark, så undrar jag, vad undrar folk? Vad reagerar de starkast på när du pratar om det här med beredskap?
Ja, men alltså... Det är ju rätt stora grupper nu då när det är fullbokat till brandskyddsreglerna överallt. Så det är inte jättemånga som frågar faktiskt. Det är inte det. Utan jag kör ju... Det är ju liksom inte vilken vevradio som är bäst jag pratar om. För det går att läsa överallt. Va?
Ja, ja.
Utan jag gör ju det där historiska perspektivet. När vi hade kanske världshistoriens bästa och... när hur det ser ut idag, hur samhället har förändrats, så att folk får, jag brukar säga så här, om de inte är lätt omskakade när de går därifrån, så ska de i alla fall vara väldigt eftertänksamma, va? Så är det. Men sen frågar ju för lämnar jag försöker ju ha frågestund efteråt också, och nej, det är väldigt varierande från gröngödsling till annat då. Så är det. Men däremot så är det ju så här att i och med att vi inte gör det och vi får mycket nya lyssnare och så vidare, så tycker jag att vi kan ju köra en repetition på en genomgång av det här med hemskt vis, våra minnesramsa, vad man ska tänka på.
Ja, bra.
När man packar, allt ifrån att packa en hemgångsväska som man har i bilen eller på arbetsplatsen eller någonting, till, ja, om du vill vara självhushållande, va? Det här som man behöver tänka på helt enkelt. Vi har gjort den här hemskt vis.
Ja, men exakt. För vi började för ett par veckor sedan, då när vi märkte att vi kommer väldigt mycket nya lyssnare, så började vi med någon slags uppsamling.
Trevlig.
Att vi försökte köra lite upprepning av liksom våra grundrebultar i vårt budskap. Sen kom ju den här branden emellan, och det handlade lite om det. Men det är väl jättebra om vi tar ett grepp om hemskt vis, som är vår minnesramsa. Ett sätt att komma ihåg vad man behöver tänka på när det gäller beredskap, om det så är hemma, på jobbet eller, ja, men vad fan, på resan. Alltså, i alla sammanhang så är det väl hemskt vis man kan tänka på. Hemskt vis är då en förkortning. Alltså det är första bokstäverna i alla områdena vi tycker att man måste tänka. Jag måste skriva upp dem nu bara så att jag säger dem utan att det blir...
En minnesramsa är det, kan man säga då.
Då är det först hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation, transport, vatten, information, säkerhet.
Ja.
Och hemskt vis står då för hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation, transport, vatten, information och säkerhet. Hemskt vis. Och de här kommer ju inte i någon slags prioriteringsordning riktigt, utan det här är ju en ordning för att få en minnesramsa. Men vi kan väl ändå börja med hälsa, Patrik. Vad betyder hälsa?
Alltså det är ju så här att det går ju att göra en hur lång ramsa som helst på det här egentligen, va? Men då är det ju så här att hälsa är väl kanske en av de allra, allra bredaste. För det handlar ju liksom första hjälpen.
Ja.
Det handlar ju om, vi brukar ju alltid säga där också, förutom det här trauma, att hålla liv i folk till... ambulansen kommer, till kunnigt folk kommer då. Det är ju liksom den här första hjälpen då, va? Det hörs ju i namnet. Men när det är lite besvärligare situation, det kanske har hänt saker och sånt också, så kan sjukvården vara belastad till exempel. Inte lika tillgänglig. Det folk har dött av i alla tider mycket, det är faktiskt sår, infektioner och sådana saker. Så det man kan förstärka upp den här vanliga första hjälpenväskan med, det är ju sårrengöring, förband, kompresser, att sköta sår. Och det man kan tänka, de är ganska billiga att köpa kartongvis och så vidare, va? Så att det går åt mycket sånt material om man ska sköta sår till exempel. Det kan vara en grej som man utökar med då, va? Det är som man mer tänker på akut hälsa.
Det där är en grej som jag har liksom tänkt på ofta. För jag är ganska dålig på att tvätta sår.
Mm.
Är det som först känns som ungdomlig ignorans. Kanske man inte kan säga på svenska. Jag har väl också blivit bara att jag är en helt vanlig gubbe som är så här. Jag behöver inte tvätta några sår. Det är ingen fara. Men det har ju också gjort att jag har fått infekterade sår. En handfull gånger i mitt liv har jag behövt käka antibiotika för sår jag har haft.
Och då hade du dött för 100 år sedan. Eller 100,
för 100 år sedan har jag varit död 5 gånger av små skitsår. Liksom. Och det där är ju verkligen en tankeställare, tycker jag. Alltså både att man ska sköta sår, men också så här, vad fan gör man om det inte finns antibiotika? Vad otroligt sårbar man blir då.
Mm.
Att det är en fantastisk uppfinning.
Nej, men där kommer vi egentligen på den sista bokstaven som var säkerhet. Det överlappar ju lite mellan sådana här, vad går gränserna och sådär. Men det är ju faktiskt också då man pratar förberedelse, det här att ha ordentliga handskar, att ha ordentliga skor, att kanske till och med ha skyddsglasögon och sådana saker i besvärliga situationer så att man inte får de här skadorna. Va? Jag har ju sett det, vi hade ju inte skyddsglasögon när jag var soldat i min ungdom. Men nu har de ju skyddsglasögon till uniformerna också. Du vet, du går i mörkret där bakom gubbar framför dig, så får en vass gren rätt i ögat. Va?
Ja. Och det har jag också gjort 10 gånger, tror jag. Fått olika grejer i ögonen.
Ja, och du är inte blind heller. Vilken tur du har, Kalle.
Ja, jag ser lite konstigt på vänster ögat av alla pinnar jag har fått där.
Ja,
okej. Men nu blir det rörigt direkt här. Nu hoppar du lite säkert. Men nu går tillbaka till hälsa. Då är det dels första hjälpen, sårvård.
Mm.
Men är det också liksom, om man äter några mediciner, räknas det in här?
Jajamensan, såklart gör det det. Och att man också har ett litet husapotek också dessutom. Finns ju väldigt stor bredd av receptfria mediciner som du kan ha hemma. Och då vill jag ju säga så här också, att Försvarsmakten, de har ju alltså 15 år i sina lager när det gäller de här vanliga hårda tabletterna, va?
Alltså Alvedon?
Alvedon, ja, sådana vanliga paracetamol och sådana saker som finns där, va? Över utgångsdatum.
Alltså 15 år efter utgångsdatum så tycker de att det är okej?
Precis, i sina medicinförråd. Då. Och det som händer är att vissa mediciner där den verksamma substansen sjunker lite grann. Alla gör inte det, men vissa sjunker. Så att de räknar med att 80% av verksamma substansen är kvar ungefär då. Som en generell grej. Så är det. Så det kan man tänka på också, att du måste inte kasta allting hela tiden, va? Utan snarare kan du köpa nya då, va?
Ja.
Efterhand. Och låta de gamla ligga kvar också som extra reserv då.
En grej som ett tips från mig om man har små barn, det är ju att ha stolpiller av febernedsättande. Det är ju otroligt värdefullt. För feber är ju också extra farligt för små barn. De blir ju som mer påverkade, får ofta högre feber och så här. Så då är det bra att ha stolpiller.
Ja, där är, när det gäller att bara komma till flytande saker och sånt, så är ju inte, det gäller ju inte de här 15 åren då.
Nej.
Utan det är ju torra tabletter, det är viktigt att känna till det.
Just det. Ja, men taget. Okej, okay. Så det är så den typen av receptfria mediciner och också antagligen receptbelagda om man äter några sådana.
Ja, det är ju... Nu är de inte lika hårda längre, har jag förstått på det här, att du inte ska få köpa extra mediciner och ha ett eget lager. Det var ju kopplat mycket till pandemin för att det var problem med leveranser. Det är ju faktiskt problem med leveranser på en del fortfarande. Så är det. Det är störd marknad helt enkelt.
Ja. Och det är det man läser om, ganska ofta mediciner som inte finns att betala på.
Och även medicinska viktiga artiklar. Det var någon pappa som var upprörd här och skrev just, jag tror det var stomi. Inte helt säker, kan ha varit i halsen också. Men det var en kanal in i kroppen som normalt inte är där i alla fall. Då. Och där gäller det att hålla hygien och byta tätningar och sånt runt om här då.
Just det.
Och han hade frågat just om det där då, om de behövde ha. Ja, men vi har så fina lager och så. Hade de sagt, och du behöver inte, du vet det här vanliga, du ska inte oroa dig. Sitt du där och ta det lugnt och lev ditt vanliga liv. Vi löser det här liksom så här. Ingen får bli orolig. Nej, mycket riktigt var det ju problem att få tag i de här till deras barn sen då.
Mm. Mm.
Så det gäller ju sådana saker också som är viktiga. Att man försöker bygga upp lager. Ja.
Är hälsa även hygien?
Du har allting som har med att ni ska vara bra, må bra egentligen. Då blir det hela listan här, för det är bra att ha mat till exempel och vatten och sånt med. Men vi kan väl säga så här, städ till exempel, att du har möjlighet att hålla rent i en bostad även om inte dammsugarroboten och det här fungerar. Va? Att man har manuella borstar, svabbar, hinkar, trasor och så vidare. Då, det här allra mest fundamentala, så att man inte bara har en handdammsugare som sitter på väggen eller så. Så att man behöver ju kunna hålla rent, och är det till och med så att man kanske behöver vistas mer och få fler i lägenheten och sånt där, så finns det ju risk att det blir lite sämre hygien och sämre, mer stökigt där inne helt enkelt. Va? Så det är viktigt att kunna städa.
Du får inte glömma något som du har mycket av.
Toaletten också. Sanitet.
Ja. Hur många toaborstar har du?
Ja, fler än tre i alla fall. Ja, vi kommer inte ihåg, men det ligger några stycken här.
Ja, men så det där är liksom, det är då hälsa, och det är någonting som man får fundera över själv, vad man behöver ha i sin beredskap.
Ja, men... i bredare bemärkelse. Men också vill jag poängtera att där finns ju också den mentala hälsan finns ju med här, va?
Just det.
Och i det här bildskärmsunderhållningsvärlden och det här som vi lever i nu, jag tänker mycket på barn och sånt också med spel och sånt där, så kan det ju vara så att det inte är självklart att man lyckas upprätthålla de här bildskärmarna med batteribankar och sådana saker över tid. Utan det kan vara så att det är bra att ha lite brädspel, kortspel och sådana saker också liggande i hyllorna.
Ja.
Jag brukar säga det, en evakueringsväska utan kortlek, det är ingen riktig evakueringsväska.
Nej, ja, men exakt. Och så kunde spela Ventia.
Ja, precis.
Men då måste ju också hälsa inrymma att liksom ta hand om sin mentala hälsa innan krisen är framme, och ta hand om sin fysiska hälsa nu, alltså träna och sådär.
Det kan man också lägga in, absolut. Och det där är också så att, ja men alltså, man kan till och med dra det dithän, det här har jag nämnt när de har tagit upp frågor under föreläsningarna här, hur man ska göra med människor som nästan blir arga på dem om de börjar prata om detta. Va? Just att man till och med kan höra att folk säger att nej, men om det blir så illa, då vill inte jag vara med mer helt enkelt. Va?
Ja, det där är en ganska vanlig grej.
Du känner igen det också.
Det sättet att prata är ganska vanligt på internet. Alltså att man har okay. Den där... Alltså... En asteroid är på väg mot jorden och så säger man så här, hoppas den spränger bort allt. Alltså att det finns som en sån där lite tillagd uppgivenhet för uppmärksamhet eller för likes.
Jo, men det är ju en av de här destruktiva grejerna som är i vår tid nu, en av många, just det här destruktiva mot människorna, va? Den finns där, ett hat mot mänskligheten som är mycket märklig egentligen, va?
Ja.
Det är ju jättedestruktiva krafter kan man nog säga utan att tveka, men det här var ju mer riktat mot sig själv. Och när du tog upp detta med mental fysisk hälsa och så vidare, då är det ju så här att det är ju väldigt sorgligt när människor säger så, för att om de inte har sina shopping dopaminkickar och ser den här serien på kvällen och har allting bekvämt och lättillgängligt och så, inte behöver fundera så mycket, så har de inget mer som är värt att vara kvar för. Och det är ju väldigt, väldigt torftigt då, va? Så att ett bra liv, att sträva, att försöka få det bättre och bättre, alltså det behöver ju inte betyda materiellt eller så helt och hållet, utan att man har ett rikare liv helt enkelt. Det är kanske en av de viktigaste förberedelserna egentligen, va?
Ja.
Ja, för då bra. Får du ett bra liv på köpet.
Alltså, det låter ju lättare att köpa liksom 10 paket Alvedon än att få ett bra liv. Men det är väl bara, det är väl en inställningsfråga lite?
Ja, men det är en inställningsfråga och attitydfråga, hur man förhåller sig till saker och sånt. Vi brukar ju säga det, att lära sig och hitta tacksamhetskänslan, det är ett sånt där riktigt lifehack. Men när man lär sig att vara tacksam, då kommer glädjen automatiskt. Va? Så,
ja, men bra.
Kalle,
men
då, nu har vi kommit till första bokstaven, Kalle.
Okej.
Okay. Kanske blir avsnittet. Två avsnitt detta.
Det var 30 minuter. Ja, vi får rappa upp, Patrik. Nu lär vi oss av det här. Okej, okay, två. Energi. Det är inte mat då, för den kommer ju sen. Utan energi har med el att göra.
Ja, du kan ju vidga det till ved också om du vill. Alltså,
och gasol.
Du behöver ju energi. Ja, gasol, precis. Diesel. Det finns ju energi i många, många, många former då. Det beror det på vad applicerar man regeln på. Är det den där hemgångsväskan? Ja, men då kanske det är två eller tre extra AA-batterier till pannlampan, va?
Ja.
Se till att hålla igång den. Är det de där 7 dagarna som staten har bett oss om? Ja, men då kanske det är en kraftigare batteribank eller någonting som du har. Och en liten solcell att ladda den med kanske om det är rätt tid på året, va?
Mm.
Då kanske det är att se till att ha en reservdunk till bilen.
Mm.
Också så att du kan använda bilen för att ladda. Alltså bilen är ju så mycket, det är så där när vi har det, det är så vardagligt med bilar och vi har det ju runt omkring oss. Men bilen är ju en helt fantastisk resurs egentligen, så länge du har bränsle i den, va?
Ja.
Har du inte bränsle i den, ja, då kan den ju vara ett vindskydd och en förvaringsplats. En
poddstudio funkar ganska bra som också. Ganska
ljudisolerad. Ja, precis. Nej, men har du bränsle till den så har du ju oftast radio. Du har ett elverk i form av generator och batteri så du kan ladda utrustning och sånt. Skaffar du dessutom en inverter som gör om 12 volt batterilikström till 220 växelström så kan du köra mindre apparater. Har du en kraftigare bil som du har så kan det ofta vara lite, i vissa bilar så är det lite kraftigare generator och sånt där som orkar med lite mer faktiskt. Ja. Jag vet inte vad du har i din, men... Men de kan ofta ladda lite mer då, lite större bilar, va?
Men så även så, på den här bokstaven så får man tänka liksom från det lilla till det stora. Alltså från...
Ja, men precis. Och när du kommer upp i småbrukar, självhushållare nivå, då har du ju ved. För det, du vet, en vänner till mig, de har ju ved. Nu har de skickat, eller en nära vän som bor en bit ifrån. Nu har han nog bara lite drygt två års vedförbrukning. För han har gett bort det bana.
Ja, mäktigt.
Ja, men det är ju så, va. Och ja, solceller och allting, va. Så att det finns mycket aspekter på att man helt enkelt tittar över. Vad har jag för energibehov här, va.
Mm.
Vad är det jag behöver hålla igång för någonting? Så det handlar ju om att hålla värme i en bostad till...
Och lära tonåringar att ladda telefonen på natten så att de har batterier på dagen.
Ja, till exempel.
Ja. Okej, då går vi vidare.
Ja.
Tänk vad skönt, energi gick så snabbt. Då kommer vi till M, alltså hem. Och det är mat.
Ja.
Och det här har vi varit igenom, vi har pratat om det här många gånger förut. Men vi sammanfattar det kort nu, Patrik.
Ja.
Hur ska man tänka med mat?
Det är ju så här att när man börjar med beredskap så är det så, man äter ju en elefant bit för bit, va. Man kan ha jättehöga ambitioner men man bygger det successivt. Alltså först bygger man upp, nu börjar jag använda den här som faktiskt staten använder som jag inte förstod förrän jag var hos kustbevakarna där nere i Falkenberg, va. Jag pratade med dem där så hade de ju vad de skulle göra och då började de med 7 dagar. Sen kan vi lägga in 14 om vi vill då, men de hade 30 dagar och sen 90 dagar om man vill bygga upp mer då, va.
Mm.
Och tittar man på 7 dagar så är det ju egentligen att planera maten och ha mat hemma. Alltså att du veckohandlar och då är det ju så att i slutet på veckan där innan du veckohandlar igen, då har du inte en veckas beredskap. Eller hur? Då har du ätit upp hela veckan och så ska du handla för nästa vecka, va?
Mm.
Utan vad man kan göra om man är en planeringsmänniska och kan få rutin på det här. Och det gör oftast att det här med maten blir billigare också, kan jag säga. För jag och min hustru, vi har ju lyckats med det här perioder i livet och det är otroligt smidigt alltså. Men det är alltså att du handlar för en vecka bort. Är du med? Du handlar inte för kommande vecka utan nästkommande vecka.
Alltså jag tänker, det låter ju så enkelt. Men jag förstår också att för...
Ja, men det är ju bara att du gör en matsedel så kompletterar du med det du behöver ha.
Svåra, ja, men då, alltså, om inte. Du till exempel är som min fru då, som hon kommer 16.00 varje dag kommer hon på så här, just det, vi ska äta middag idag också.
Ja, jo, men jag sa ju dem du passar eller någonting sånt där sa när jag började.
Ja, exakt.
Jag räknar det låter ju lätt.
Det låter ju lätt, men det är för många är ju här otroligt svårt.
Jo, men det är jättemånga, Kalle. Alla, det är så här, de flesta är inte som ni faktiskt. Det finns fler, det gör det. Men ja. I alla fall, det här är ett jättebra tips för väldigt många människor att tänka på faktiskt. Att på ett enkelt sätt utan jättemycket krångel så att man handlar för nästkommande vecka och färskvaror för kommande vecka, så har du ju alltid minst en veckas mat. Va? Så fyller du upp med lite havregryn och sådana saker. Torrvaror som du kan ha i skafferier för frukostar och sånt där. För ofta är det ju så, när du gör det här så äter man ju inte alla mål hemma. Barn äter frukost på dagis och så, ja, olika. Va? Du äter lunch på jobbet och sånt där. Så att du behöver ju komplettera. Och där, i och med att det är våran podd, då kan vi ju marknadsföra våra produkter i den också.
Okej, okay. Spännande.
För det är så. De är inte alls dumma, våra produkter nämligen. Dels är, vi har ju, det är ju paketerade i lådor. Och det gör ju då att vi kan ge hyfsade priser på dem, för man köper en del. Men det är ju
prepbox.se då.
Prepbox.se heter ju vårat kommersiella företag då. Eller det heter det inte, men varumärket är prepbox.se. Där finns mjukkonserver och så finns det frystorkat då. Frystorkat, det är ju liksom 25-30 år hållbarhet på dem att ställa. Och de är i stora burkar. Så där blir det väldigt lågt portionspris jämfört med att köpa de här portionspåsarna då. Men det gör ingenting om du öppnar en burk, för den håller ändå i flera år om du ställer den på ett torrt, mörkt ställe. Gärna svalt också.
Ja.
Den andra är ju mjukkonserven. De håller i flera år. Det är egentligen en konservburk, fast det är en mjuk påse i tjock plast, för den får inte gå hål på innan du ska använda den då, va? Den här typen av mat är bra att ha lite grann också, därför att den är ju perfekt. Till, dels får du det här buffert med extra portioner. Men sen har du också mat som är lätt att bära med sig om du behöver evakuera.
Just det.
Framförallt mjukkonserven här då. Så är det ju så. Den är ju vattnet redan i. Så den går också att äta direkt. Utan att värma upp den egentligen, va? Men det eftersträvar att värma upp och äta varm mat.
Alltså jag har ätit ganska många kalla sådana där när jag har jagat. Och det är ju... Alltså det är mer för att man inte ska liksom ramla om kull för att man är så hungrig. Det är ju väldigt mycket godare än varm.
Det är en del av den strapatsrika upplevelsen.
Ja, exakt. Ja. Ja, men precis. Vi har ju de här lådorna. Vi säljer de här lådorna. Och det tycker vi är ett skitsmidigt sätt. Alltså kanske inte en sån som kan handla till nästa veckas mat. Så här, då är det lättare att klicka hem en sån här låda och då vet man att då har man sitt på det torra.
Om man det är så här, Kalle, det är ju en anekdot. Jag tror inte du kommer ihåg det. Men det var ju så att det var de som kontaktade oss för ett samarbete, Outmeals.
Just det.
Som levererat till Försvarsmakten och NATO och så vidare. Va? De har haft enorm tillväxt. De är en av de som har gynnats de senaste åren, kan man väl milt sagt säga. Va? Men en vecka innan de kontaktade oss, då köpte jag, för jag ville ju ha sån här mat hemma också. Då köpte jag, jag köpte över 100 frystorkade påsar.
Det var ett misstag, Patrik.
Ja.
Du brukar alltid säga så här att man ska handla idag för att priserna kommer att gå upp. Men i det här fallet så var det fel.
Ja, så var det.
Men om man nu tycker liksom att de här lådorna är för dyra och det känns jobbigt att handla en vecka i förväg. Jag kommer då här med ett tips. Och det är om din hjärna funkar lite som min, så att om du har tomteblås hjärna som brinner väldigt intensivt väldigt korta stunder.
Flammar till lite.
Exakt. Då är mitt tips så här: köp 5 kilo pasta idag. Och sen nästa gång du kommer på det så köper du 5 kilo till. Och sen nästa gång du kommer på det så köper du 25 kilo salt. Alltså liksom spontant, fast ganska mycket. Efter vi hade spelat in något avsnitt nu för några veckor sedan, då klickar jag ju hem 250 kilo salt på internet. Så kommer ju det hem till mig bara.
Så, 150 så... kilo salt. Vi pratar om en nybörjare nu, Kalle.
Ja, men vad fan. Ja, men det jag menar är väl bara så här, alltså nu, du snackar ju skit om sånt där salt för att ta sig sen också. Alltså sånt man köper i affären. Men en sån där liten enkilos låda i affären kostar ju 8 kronor. Köp 10 såna bara. Alltså om du orkar bära. Eller om du inte orkar bära det. För det där är också som en grej som jag och min fru... Jag glömmer bort lite när jag ber henne köpa. Jag skriver så här, preppköp salt. Och då kommer hon hem med 3 paket. Och då tänker jag så här, varför köpte hon inte 20 paket? Men då är det att hon tycker att det är jobbigt att bära tungt. Och det fattar jag så här. Så, men då får vi bara köpa oftare. Eller klicka på internet. Men att nu då, när du hör det här, pausa podden och gå in på liksom kolonialvaror.se eller vad man nu handlar såna här grejer. Gör det med en gång. Och så köp hem någonting, vad som helst. Krossade tomater om du inte konserverar själv. Så har du det sen. Så behöver du liksom inte... Eller förlåt, du, gå in på prepbox.se och handla där. Nu.
Kalle, äntligen.
Världens sämsta marknadsförare. Ja, okej.
Okay. Ja, vi får göra så gott vi kan, Kalle.
Det var mat då. Men det är samma, jag vill det är samma en där
sak
också.
Till, jag vill säga en sak till när det gäller mat då. I det längre perspektivet då, om man har höga ambitioner med sin beredskap. För den här veckan, den står ju i, som vi ska klara oss då.
7 dagar.
I hushållen, 7 dagar. Det står även i försvarsberedningens senaste rapport. Som är helt eminent rapport, som är en handbok för hela samhället. Vad vi behöver göra och hur vi ska göra för att höja beredskapen. Och jag tycker personligen att de som har gjort den... De kan det där. Det är bara det att ingenting är gjort. Och då tänker jag så här. Ja, men det där med 7 dagar i hushållen. Nej, men det är väl rimligt. När allt det där är gjort. Förstår du?
Ja.
Men nu är ingenting gjort. Så 7 dagar. Vem kommer efter 7 dagar? De har ju inte ens så de kan hålla igång sina egna verksamheter. I offentliga sektorn och kommuner.
Jag kommer då, Patrik, hem till dig då.
Ja, nej, men förstår du? Så att det är inte, stirrar ju inte blinda på den där veckan.
Nej.
Det är ju också för att många människor tycker att om ledarna säger att du måste ta ansvar så tycker de illa om ledarna. Va? Det märker ni ju på debatten redan nu ifrån, märks i tidningarna att de klagar när de säger att ni ska... ta ansvar nu även i hushållen, va? Då blir folk förbannade. Så att de håller ju tillbaka på det här, det måste man förstå också, va? Men ska du ha mat längre tider så är det just kaloribrist som är svält. Det är jätteviktigt att ta utgångspunkt i det. Sen är det viktigt med näringsämnen och balanserad kost och alltihopa det här. Men struntar man i massa skit, godis och socker och super, utan köper riktig mat så får du bra näring också om du varierar den då. Nu börjar min hund som är med här i hotellrummet och tröttna. Men Idun, kom här. Vi ska vara kvar här då. Kom. Du får vara här inne.
Ja, men det är inte dumt att ha godis också. Alltså,
ja, det kan man ha som lite energireserv. Och det är ju sånt där som är ypperligt att ha, för det är ganska energitätt och lätt i till exempel hemgångsväskor och sådana saker. Så det har sin plats, kan det ha, va?
Ja, men det finns ju anledning till att de här outmeals-maten vi pratar om som försvaret har. De har ju dels sådana stora burkar för köken, men också... så har ju de stridsportioner, alltså förpackad mat och snacks för ett dygn som soldaterna får, som de får hålla reda på då.
Ja.
Och i den finns det ju massa godis.
Ja, men det har ju också, det också att göra med att du ska, de är ute på uppdrag och bär med sig maten och du behöver göra åt mycket energi, så du måste knöka i den energi, va?
Ja, exakt.
Så det är ju en unik situation. Men det jag vill säga då, det är ju just att det är ju de här så kallade torrvarorna. Och det är saker som ska växa. Alltså olika typer av frön och nötter och så vidare egentligen som är energitäta. För de behöver ju energi för att bli en växt, va? Och det är ju
det är
så
otroligt
som...
bra grej du har sagt, Patrik. Alltså det är så lätt att komma ihåg då. Grejer som ska växa. Och då sa jag så här, pasta då? Ska det bli ett pastaträd eller? Men då är det ju att det är vete.
Ja, det är ju spannmål. Käfrö, sädeskärnor. Vad sa du?
Det är också ägg i pasta och det ska ju också växa. Det är också som ett frö.
Ja, kan man säga.
Ja.
Och du har ju ärtor, linser, bönor, kikärtor, ris och så vidare.
Ja, nej, det här är inget yogaläge, Patrik. Vi kommer inte äta några linser.
Nej. Men ja, men röda linser alltså. Jag kan ju säga att är det, om man behöver äta väldigt enkel mat väldigt länge och det liknar varandra väldigt mycket, så är det ju faktiskt så att dall, ris och dall, det är med ovarierad kryddning på, det går att äta mycket av, ja, faktiskt.
Om man ska, det är alltså en indisk linsgryta.
Det är väldigt många människor som äter väldigt mycket dall runt om i världen som inte har det så gott ställt, kan man säga.
Ja, ja.
Nej, men den här typen av mat, om man paketerar den rätt, nu går vi inte in på det den här gången, det finns i gamla avsnitt flera gånger har vi pratat om,
men
det.
Jag har en fråga om det, Patrik.
Ja, men jag måste bara säga, det går alltså att förvara den här maten i 30 år plus om man paketerar den rätt, va? Så är det. Mycket utav den.
Alltså, jag tror att jag och många andra, vi har pratat om det där med att lagra såna här spannmål, eller såna här lagra spannmål länge, eller såna här fröer och så, att man blir lite knäckt när du pratar om de här milarpåsarna och din plattång som du har för att försluta dem och så här.
Ja.
Så jag och många andra undrar nog, kan man också ha bara hinkar och syraabsorbenter?
Alltså det är så här, plast är inte plast. Plast är väldigt olika. Och just mylar är en av de tätaste plast. Det är porer i plast, va? Men i mylar, ja, är det nästan inga porer alls. De blir väldigt, väldigt täta.
Ja.
Alltså mylar är ju det här när du får dem här som ser ut som folie. Den här gråa plasten som du har när du köper elektronik och, ja, frystorkad påsar och sådana saker också. Men också elektronik och sånt kan ligga i sådana där påsar, va? För att vara väldigt skyddade då, med någon fuktabsorbent eller någonting i, va? Så att de är ett, det är då du får det här riktigt, riktigt bra långvariga skyddet. Men sen sådana här livsmedel kan du ju förvara i åratal. Det som är ju det att du kan få ohyra i också. Så då när du gör långtidsförvaring i dem, då lägger du ju syreabsorbenter. Det är ju 20% syre i luften. Och den flesta ohyran behöver ju den syret också. Precis som vi, det är ju insekter och sånt, va? Och tar du bort syret så dör eventuella sådana insekter, så att det blir väldigt små eller inga angrepp om de skulle vara med i just det partiet som du fick då. Men om du inte har det då, då gör man så här helt enkelt, att man tar en lite större förpackning och så fördelar man den i flera små 1,5 liters PET-flaskor, glasburkar med gummiring och så vidare, och så ställer man dem i sitt skafferi helt enkelt. Och var det mycket ohyra med i maten, ja, då får du väl i alla burkarna. Men ofta kan det ju vara så att det råkar komma med någon enstaka här och var, och då kanske du bara får angrepp i en burk, va? Sådana förpackningar, det håller i många år också alltså, men inte 30 kanske. Då är det väl...
Har vi uppfattat?
Ja, så är det. Så att om man vill köpa större partier och ställa undan. Vi kan väl ta det jättesnabbt med. Jag tror vi gör ett par program utav det här, Kalle, i alla fall på den här ramsan då. Men det är ju det här, man kan tänka om mat då. Om man siktar högt och är nybörjare, så börjar man ändå med det lilla. Och då börjar man med det här omsättningslagret som jag försökte, att du... Mat som du använder liksom, det här daglig kylskåp, lilla torrskafferiet och det här, att du fyller upp det så att du har en vecka, 14 dagar i det. Det är liksom nivå 1. Nivå 2, det är det där som vi pratar om, att du har de här burkarna, fyller upp ett lite större skafferi där du har ett lager. Kan ha lite konserver och sånt också. Makrillfiléer och tonfisk och lite olika proteinkällor och sånt där till exempel. Det är nivå 2, det här lite större skafferiet. Nivå 3, det är det där som jag pratade om här nu. Det är det där långtidslagret som du inte omsätter, utan du ställer undan det. Det är din pensionsförsäkring om inte annat, som håller väldigt, väldigt länge, som du kan börja äta på längre fram sen när det behövs. Eller det är dags att göra det i alla fall. Va? Mm. Det är ju som ett sparande nästan. Tittar man, jag har ju handlat på mig hyfsat med mat tidigare genom åren. Och jag kan väl säga bara på de 2-3 senaste åren så har jag ju haft ungefär 50% avkastning på den investeringen. Ja. I inflation. Alltså det, jag räknar ut det. Om man köper rejält med mat då, så har det ju gått upp 50% på bara några enstaka år alltså.
Ja.
Få 2/3 så mycket nu som du fick för...
Ja, men spagetti kostade 15 spänn för ett år, 2 år sedan. Nu kostar det 30.
Ja, 2 är det nog. Kostar det 30 nu?
Ja.
Jaha du.
Ja, det är otroligt. Det är ändå... Det, alltså det var inte det här jag trodde att det skulle bli när jag...
Stod
i VIP-rummet på Berns 2003. Att jag skulle sitta i en podcast och prata om spagettipriser.
Prisuppgångarna på spagetti.
Ja, jag hade kanske sett framför mig hur jag var en lite coolare 40-åring. Men här är vi och vi får göra det bästa av situationen.
Men Kalle, ja. Du lever ju i din värld där, i din bubbla med din umgängeskrets. Jag måste ju säga att när du utifrån den utgångspunkten så tycker jag att du är väldigt cool som pratar om prisuppgången på spagetti för folk.
Ja, fint. Mäktigt. Ja. Ja, kul.
Så är det faktiskt.
Okej, men
ja.
Vi har gjort mat nu va?
Ja, det får vi säga.
Alltså om du inte pallar hålla på med några PET-flaskor fulla med linser så gå in på prepbox.se eller gå in nu och köp 10 kilo pasta på internet. Okej,
ja.
Det var M. Då kommer S. Skydd.
Ja, det är ju att upprätthålla kroppstemperaturen helt enkelt. Att skydda sig från nedkylning. I våran del av världen. Det kan ju faktiskt vara i andra delar av världen. Om du är ute på resa eller flyttar eller någonting. Så kan det ju vara så att skydda sig från överhettning också faktiskt.
Mm.
Att det blir för varmt. Men här, vi brukar hålla oss och prata. Jag är inte så jätteduktig på det faktiskt. Men det har väl det här vanliga med att fukta trasor och skugga och sådana grejer.
Gräv ett hål.
Ja.
Lägg det i hålet.
Ja.
Klart.
Precis. Men... För att skydda, här är det ju faktiskt mer aktuellt med att skydda sig för att bli nedkyld. För det är så att sjunker din kroppstemperatur, alltså allmän nedkylning, ja men det är ett par grader i princip, va? Då får du väldigt allvarliga problem. Då stänger alltså funktioner i kroppen, slocknar, de stängs ner. Och då alstras det mindre värme i kroppen. Så då blir du ju ännu kallare, va? Då genereras inte den här kroppsvärmen. Så du får en nedåtgående spiral. Och du blir väldigt omdömeslös. Dum i huvudet kan man väl säga rakt ut då.
Det är många som är redan.
Jo, men det blir värre, Kalle.
Ja, och tänkte jag.
Ja. Ja. Det är så här att... Det som händer sen också då, lite efter det är att du blir medvetslös. Och sen dör du. Ja. Ganska fort alltså.
Ja.
Och det där hostar inte igång av sig själv där, utan i det läget när folk får de här symptomen neråt, de har ramlat i isvak eller vad som helst, försökt gena över en ova och blir nedkylda fort. Det man får göra då, det är ju dels få dem torra i den situationen som jag beskrev nu. Men sen är det alltså att du får värma personen med din kroppsvärme. Det är gemensam sovsäck om man får plats 2 eller med täcken och filtar över och krypa ner och värma långsamt upp. Man får aldrig lägga en sån person bredvid en eld till exempel, för då tar man livet av dem, va?
Alltså för att det går för snabbt?
Ja, långsam uppvärmning med... en eller två andra kroppar alltså helt enkelt som är det bästa i det läget då, när man inte har annat att tillgå då.
Okej.
Okay. Ja, värmefiltar och allt möjligt finns ju, men det får inte vara för snabbt alltså, det är jätteviktigt i det där. Och sen ska man inte hamna där heller, utan skydd är ju verkligen kläder. Att ha torra ombyten. Att kunna göra upp eld. Att du värmer dig innan. Alltså du ska inte, om du är en andra person som ska ta hand om en, då får du ju lägga dem en bra bit från en eld i sådana fall och så successivt. Va? Men att kunna torka och värma sig innan man hamnar där vid en eld till exempel. är ju också väldigt, väldigt bra skydd då.
Ja.
Men går man till en lite mer närmare kanske, då hamnar man ju inne i bostäder och sånt som kanske inte får fjärrvärme eller... Oj då, cirkulationspumpen funkar inte till våran panna när vi har 2 års ved här nu, så vi får ändå inte ut värmen i huset. Nej. Utan,
ladan, det blir kallt. Ladan brinner ner och det blir strömlöst i huset i 20 minuter. Ja, ute.
Precis. Då, det är ju väldigt, väldigt bra. Nu är det ju så, är man i bostaden så kanske man ofta har filtar och täcken och så vidare och kan bädda ner sig i det. Annars är ju sovsäckar väldigt, väldigt bra att ha. Bra, ordentliga sovsäckar alltså.
Ja.
Jag gillar ju de här kombinations där du har en sommarsovsäck, gärna med insektsnät för. Som du sen kan stoppa i en tresäsongare och så får du en arktisk sovsäck i princip när du har de dubbla, va? Den systemet, för då får du ett flexibelt system. Dock blir det ju tyngre då, va? Så är det. För det är också väldigt, väldigt skönt att ha med sig, om du behöver lämna din bostad, evakuera. Då ja. Har du i alla fall en sovutrustning, så du kan, har du en liten, ett överdrag till den där sovsäcken med, så kan du nästan lägga dig och sova under en gran, vad som helst egentligen.
Ja.
Va?
Ja.
Och de här sakerna, de går ju att köpa begagnade, annars blir det väldigt, väldigt dyrt. Det går att komma över för runt 1000-lappen, dryga 1000-lappen, ett komplett sånt system med överdrag och allting begagnat.
Mm. Men och en del av bostaden så har vi också pratat om det där med att bygga kojor.
Ja, och då inte vilka kojor som helst utan inne i huset.
Exakt.
Ja. Det är ju att om du får ett mindre utrymme så... får du en helt annan temperatur där inne än precis utanför filten till exempel. Och det som man brukar ta upp där faktiskt, det är ju aktuellt om du har barn och sådana saker som har svårare att hålla temperaturen och fryser och besvärligt och så vidare. Gör en koja till dem. Häng täcken och filtar över köksbordet till exempel. Så kan man vara där inne. Va?
Eller barrikadera er i ett rum.
Ja.
För då kan era kroppar tillsammans jobba för att värma upp det utrymmet.
Ja, en vuxen människa är 80-100 watt. Så 4 vuxna människor är ju som ett mindre elelement alltså.
Ja,
alltså
makes you think, man.
Ja, alltid när man pratar om det här så måste man nämna det här också med syrebrist.
Bra.
Och värmeljus förbrukar syre. Gasolkaminer, alla såna här eldstäder som inte har skorsten och sånt, va, förbrukar luften. Och människorna förbrukar också luften i ett utrymme om man tätar det och tejpar för att det inte ska dra och så vidare. Va?
Mm.
Man måste ventilera. Det är ju när det blir kolmonoxid istället för koldioxid. När det blir brist på syre så räcker inte syre till. Utan då blir det bara en syreatom på varje kolatom istället för 2. Va? Och då när du andas in det här, då sätter det sig på de röda blodkropparna så att de inte kan ta upp syre och transportera runt i kroppen. Så du kvävs liksom inne i kroppen kan man säga utav det där. Va? Det är väldigt, väldigt, väldigt farligt.
Usch.
Det finns kolmonoxidvarnare. Det finns gasolkaminer som har avkänning på syrenivån. Så de stänger av sig själv om det blir för låga syrenivåer. Sen är det så här att är det jättekallt ute... Och du är i ett 10-12 kvadratmeters, 8 kvadratmeters rum eller någonting. Och man verkligen behöver ha värmeljus och stötta upp. Man kanske inte är så jättemånga och så vidare. Då måste någon alltid vara vaken. Alltså det här är ju sånt som kommer att hända om det blir en väldigt allvarlig situation lite längre. Va? Att det kommer att ligga folk döda i rum och sånt där och på olika ställen. Va? Berätta inte du en gång om att det var så i USA under en av de här snöstormarna eller vad det var på östkusten?
Jag minns inte, jag har berättat så mycket.
Ja, nej men alltså att ja, men folk som inte tänker sig för och de fryser och så är de trötta och det är besvärligt och så lägger de sig så vaknar de aldrig mer. Va? Symptomen på kolmonoxidförgiftning, det är egentligen att man börjar tro att man har fått influensa, kan man säga, till att börja med. Va? Lätt huvudvärk och så vidare. Så det är första varningssignalen. Sen blir det där värre helt enkelt, så du kan få kraftiga kräkningar och alltihopa det här, va. Och då gäller det att öppna dörren och fläkta och fönster allt väldigt fort, allt, för annars dör man ganska snart, va.
Mm. Har inte vi pratat om det där med vilket bästa sättet att få in syre i ett rum? Är det att öppna mycket kort stund eller ha lite öppet hela tiden?
Det är kraftfulla, korta vädringar är... Om du tänker efter, så är du i ett rum så värms ju saker i rummet upp. Väggar rums, värms upp, allting, möbler och allting värms ju upp och har en temperatur också. Och har du så att du ventilerar hela tiden, då kyler du ju ner hela tiden. Men byter du ut luften snabbt i ett rum, då hinner inte kyla ner allting, va, utan då ligger mycket av den ackumulerade värmen kvar i rummet då.
Jag älskar att vi har ett svar även på det i den här podden. Vi måste gå vidare, Patrik. Okej, vi har kommit till hemsk K. Kommunikation.
Just det.
Och hur ska man då tänka? Det är, även här är det ju då korta och lite längre perspektiv, va, som vi ska reda i.
Ja, precis. Ja, men vi är ju så otroligt mobiltelefonanpassade. Jag ser det ju. Börjar du, det är liksom så här, när man börjar skolan så typ får man ju en mobiltelefon nu för tiden nästan, va.
Mm.
Och det gör ju det att vi har ju, räknar ju liksom med att ha, så vi kan nå varandra hela tiden. Mm. En del lymrar, de svarar ju inte i och för sig, va, men många gör ju det. Nej, men vi kan nå varandra. Det är som vi har walkie-talkiesar hela tiden och bara kan nå nästan vem vi vill över hela världen när som helst, va? Dygnet runt. Och det är ju en extrem infrastruktur runt det där. Med master och allting som krävs, va? För du ringer ju inte från en mobiltelefon till en mobiltelefon, utan du ringer ju via master och ledningar och jätteavancerade växlar och system och grejer och datagrejer, va. Så att nej, det är ett komplexa system med sårbara system.
Mm.
Så det är inte att lita på när det hettar till, om vi säger så, va. Med energiförsörjningen till exempel, det tar ju mycket energi det här, va. Jag vet hemma hos oss av erfarenhet i glesbygden där vi har lite strömavbrott, så funkar ju det här ungefär 24 timmar.
Mm.
Och det är ganska lång tid. Sen lägger det av. Och det är ganska lång tid, jag tror, i städer och sånt. Och ofta när det blir strömavbrott där så blir det mycket mer oro och folk börjar ringa varandra och så vidare. Och då tar ju de här reservbatterierna slut fortare som finns i de här. Va? Så är det ju. Så men då helt plötsligt... Och sen har du ju det här också, där det är mycket folk. Du vet terrordåden i Stockholm som var för några, eller terrordådet som var i Stockholm. Det blir ju överbelastat, så det kollapsar ju systemen också då. När alla ska ringa och kolla att inte... Ja, du vet, ryktespridning och allt som är, och så blir folk jätteoroliga, va. Men nummer ett egentligen med kommunikation, ska jag säga, är det som man gjorde ofta innan alla hade mobiltelefon.
Vad är det?
Det är ju som jag kommer ihåg med min pappa när vi åkte till Liseberg.
Förlåt.
Nej.
Förlåt.
Vi ja.
Du ursäkta alla. Ja, fortsätt. Ja,
det är så här att när vi kom till Liseberg då, så sa han alltid, han är ju polis och riskmedveten väldigt mycket och sett otroliga grejer och så där, va. Så att då säger han ju så här: titta på den här statyn här, eller fontänen eller någonting sånt där. Det här är ju en sjöjungfrö. Om ni behöver fråga efter den, så fråga: vad är statyn som är en sjöjungfrö? Eller fontänen då, va?
Ja, snyggt.
Och så tittar vi på den där och så gick vi iväg och så såg vi den inte. Och då frågade han alltid: peka åt vilket håll den är. Så fick vi peka vilket håll vi skulle gå åt. För kom vi ifrån varandra, då skulle vi ju träffas där, va? Ja. Alltså han planerade i förväg.
Fan vad snyggt.
för eventualiteter. Och det är vad vi kan göra också. Alltså tänk det här. Jag så tänker så här när vi är ungarna på dagis, den är på jobb där, en annan där och äldre brorsan går på skolan och på ett fjärde ställe och så vidare, va? Det här med när man blir kvar i stan för tunnelbanorna är nedstängda eller spårvagnarna går inte och mobilnäten är överbelastade och det här. Och så sitter lilla Hanna 2 år på dagis där. Och det finns säkert hantering på dagis när det blir så. Men man kan ju också ha så att man gör upp med när det händer någonting, att det finns en reserv, att det finns någon som man har mycket förtroende för, en släkting eller förälder till föräldrarna eller någonting sånt där, som faktiskt kan ta initiativ som man har gjort upp, som är känd av förskolor och sånt, att de kan komma och hämta barna också.
Mm.
På eget initiativ. Om man inte får tag i varandra och så vidare. Och de vet och de har hört talas om att nu har det här hänt och så vidare. Och man försöker få tag i och höra om man ska hämta och man får inte tag i varandra. Då går man och hämtar barnen till exempel. Mm. Va? Och att sådana planer är uppgjorda i förväg. Alltså att man planerar och förbereder. Det är också en kommunikation. Kommunikation, ja, att man har kommunikation,
just det. Att man kommunicerar in medan man kan. För
exakt.
Att inte alltså för att det ska vara bättre när man inte kan kommunicera.
Ja. Precis.
Sen det kan man väl säga är liksom vår grunddevis, för det gäller ju maten också. Alltså det är så lätt att handla nu och så jävla jobbigt om det inte går att handla. Så därför så gör vi handla medan man kan handla, prata medan ni kan prata. Mm. Fyll vattendunkar medan ni kan fylla vattendunkar.
Ja, exakt. Det är ju så. Det handlar ju om att tänka i förväg, agera i förväg och för, ja. Det är att förbereda sig.
Vänta nu här. Hörru du, vi har också pratat om det här med att skriva lappar.
Ja, det kan man också göra. Det är ju så om man har en överenskommelse men sen kan man inte hålla den, men då kanske man kan lämna en lapp på stället.
Och att ha då förbestämda platser där man ska kolla efter en lapp till exempel.
Ja, så går det att göra. Men sen vill jag lyfta sådana här grejer som enkla gamla saker att kommunicera.
Budkavle.
Ja, det finns. Och vårdkasar och så vidare finns ju också då givetvis. Men jag tänkte inte riktigt på dem då. Jag tänkte på sådana saker. Jag har ju varit på segelfartyg och seglat och sånt där när jag var ung. Då har de ju visselpiper och ger signaler och skickar. De kan variera tonerna i de här underbefälen och sånt där som står och leder. Däcksförmännen kan man säga då och så va. Och sen har de ju en vällingklocka. De slår glas och sådana saker. Och håller reda på vaktbyten och sådana saker där med den där, va? Mässingsklockor. Mm. Och det kanske låter lite konstigt. Men i scouterna. Jag är ju scoutledare också för barnbarn och deras kompisar där, va? Och där har alla fått en visselpipa. Så när de går iväg, då har vi gjort upp så här att visslar jag en gång i visselpipan, då ska de svara en gång. Blåser jag 2 gånger i visselpipan, då ska alla återsamlas till mitten. Och den där visselpipan, nu har jag ganska bra röstresurser då. Men alla har ju inte
det. Du får läsa ett skämt, så börjar du skratta, då vet alla var du är någonstans.
Ja, precis. Nej, men alltså, visselpiper låter väldigt långt om du har bra visselpiper, va? Det har man ju ofta i flytvästar och sådana grejer också för att kunna...
Ja, men när man fjällvandrar och visselpiper är ju svinbra.
Ja, men så är det, va. Och visselpiper är alltså om du kan, kommer ifrån varandra och så vidare under evakueringar eller vad som helst. Visselpiper är jättebra som en nödkommunikation. Då har jag sagt en vissling, 2 visslingar, 3 visslingar är hjälp. Jag behöver hjälp. Nödsignal. Mm-hmm. 3 av någonting oavsett är rop och hjälp egentligen. Va? Det är en grundregel att veta.
3-regeln.
Den tredje 3-regeln.
Helvete. Vi har faktiskt en mässingsklocka som heter matklockan. Den har jag haft ända sedan jag var liten. Så den ringde min mamma i när det var mat när jag var liten. Och det gör jag nu här hemma när det är mat.
Ja, det gör min hustru också.
Är det sant?
Jajamensan, vi har en som hänger utanför ytterdörren, en liten som man slår in när det är mat. Det gör vi även på kurser och sådana saker.
Ja.
Nu är lunchen serverad.
Ja, men det funkar skitbra. Barnen lär sig ju det där också. Alltså det är som de tycker att det är kul typ.
Ja, och sen är det ju så faktiskt att även den tonen, den klingar ju iväg väldigt, väldigt långt. Va? Vi bor ja, ju exakt. På en höjd också dessutom. Så att, tänker du efter lite så har du säkert i filmer och sånt där sett när det är historiska miljöer hur klockorna på den stora gården slår för att nu är det rast va? Eller lunch.
Ja.
Eller nu är arbetsdagen slut.
Ångvisslan.
Ja, den fanns också då lite senare under industrialismen då va. Men sen hade du ju också där brandlarmet med slår väldigt kraftigt i vällingklockorna då eller de här stora. Det var gällde ju även kyrkklockorna då. Där kunde ju verkligen bli alarm då om ja. Ryssen kom eller dansken kom eller något sånt där va.
Det känns som att vi måste prata om walkie-talkies också innan vi går vidare.
Den moderna lite grann. Nej, men just det med kommunikation, alltså att det behöver ju inte vara de där superdyra jättekomplexa grejerna, därför att det går att koppla på enklare saker också där, bara att man tänker på det va. Det finns ju licensfria radioapparater som faktiskt ja, olika prisklasser från några enstaka hundralappar och så upp till några tusen som går att köpa i de här teknikkedjorna som finns va. Och jag brukar säga det, tänk om ni måste evakuera, bor i en tätort, det är mycket folk, det är jätteoroligt, folk är stressade och så vidare, det är trångt och så kommer ni ifrån varandra.
Mm. Jag kommer till lilla mässingsklocka.
Ja, exakt. Nu bröt du in det här spänningen som jag målade upp där.
Så ja, förlåt,
då är det ju redan
fan.
Sabbat. Ja. Men jag faktiskt jobbade på småskolor och sånt i början första halvan på 90-talet. Så jag har alltså varit med om att få gå ut med en sån där klocka och ringa in efter rast med Jaha. Klocka på skolgård. Så är det. Nej, men ni är där och det är trångt och helt plötsligt så ser ni inte varandra längre. Tänk då bara kunna trycka in knappen. Var är du älskling?
Mm.
Ja, jag är här borta vid hörnet på huset.
Och skillnaden med såna här maskiner är att de pratar med varandra istället för att prata med en mast. Och sen
exakt. Du är helt oberoende inom situationstecken, alltså det kan ju vara störningar och saker och sådana där grejer va, men du är inte beroende av master, växlar, datasystem, alltihopa, utan de sänder ju från apparat till apparat. Du behöver se till att apparaten är hel och att du har batterier i den va, den är laddad.
Och att ni har snackat igenom vilken kanal ni ska välja, eller det beror lite på vad ni har för apparater i för sig.
Ja, men det är nog väldigt få apparater som inte har varierbara frekvenser. Va? Man måste ju vara på samma.
Mm. Ja, för om man jagar så är det ganska vanligt att man har sån här radio hemma. Alltså, för det kallas jaktradio. Då. Det har man för att kommunicera när man är i skogen. Och det där börjar som sakteliga försvinna. Det finns ju liksom, i alla fall i mindre jaktlag så går man mer och mer över till att chatta istället. Men när det blir snabba lägen så här, då är det ju väldigt skönt att ha radio. Så vi har det fortfarande. Men det känns som att det är jag har tagit bort. Men när vi snackade om det här någon gång när vi startade podden, då så var jag ändå, jag behövde ändå jaktradio. Men köpte jag två. Så,
ja.
Då har man liksom ett sätt att kommunicera med varandra. Och de där är alltid laddade i min bil. Så om då telefonen skulle vara nere och jag behöver, eller någon behöver lämna gården, så kan vi fortfarande kommunicera. De där räcker ju typ två. Det beror lite på vilken terräng det är. Öppet så räcker det ju fan.
Mm. Ja, men det som är med den... Ja, de frekvenserna som vi pratar om här, det är ju VHF, UHF. Very high frequency och ultra high frequency är det. Och de
då kunde man kalla det frequency och high frequency istället för very high frequency och ultra high frequency.
Ja, det är det. Och HF då, high frequency, det är ju kortvåg det. Så det här är ju och kortvågen då, de här kortvågen, där behövs det ju licenser på de flesta. Det finns ett som ligger i gränslandet på 10 meters bandet där. 28 megahertz. Det är det första kortvågsbandet och det är där du har de här CB-radio. Det som lastbilschaufförer och taxichaufförer och sånt hade väldigt mycket för då.
Förlåt Patrik, vi är 1 timme och 15 minuter in i vårt nybörjaravsnitt.
Min hustru säger att vi ska checka ut om 3 minuter. Men vi ska ändå avrunda det här med radioapparaterna. Det är så att de kan studsa vissa tider och så. Och då får du milräckvidd. De går upp i atmosfären och studsar ner. Va? Så man kan höra på varandra. Och det är det som gör att du kan sända med en kortvågsradio med rätt utrustning över hela jordklotet egentligen. För den studsar runt i atmosfären då. Va? Men de här små radioapparaterna då, de skickar en linje. Är det ett berg i vägen så får man inte kontakt. Är du på havet? Det är ju de här marinradio är ju också VHF. Ja, då sätter man ju, om man segelbåt, så sätter man ju antennen i toppen på masten, va?
Ja.
För då kan du segla under horisonten, men masten står ju upp lite längre ovanför horisontlinjen. Så då kan du hålla kontakt på längre avstånd. Men när du kommer under horisonten, då har du inte kontakt längre. Så du måste, är det kraftiga betongbyggnader i städer och sånt emellan, så når du inte heller, va?
Nej.
Den går inte runt hörn, utan du får tänka dig internationellt, så säger man line of sight helt enkelt, va?
Ja, men det, alltså det går ju runt hörn på ett, om det är tillräckligt korta avstånd.
Ja, det gör den. Även på lite längre, men du får inte vara bakom stora berg och så vidare, va? Träd och sånt är inte... Skogar och sånt minskar ju om det blir tillräckligt mycket och är tillräckligt tätt och så vidare. Då kortas avståndet ner, men du når en bit och så vidare. Så att vill man veta i sitt närområde så går man runt och provar. Så gjorde ju vi i det militära i våra områden då på jägarförbanden. Så går man runt och testar. Var har vi för grejer och var kan vi sända och sånt där. Då kan man söka samband och gå upp på höjder eller sådana saker då. Om man behöver få kontakt. Men, och det gäller ju även i det här utsatta situationerna då. Att man får söka samband. Att man får försöka tänka då. Okej, om jag går upp dit då kanske jag får kontakt då. Men tänk er i en utsatt situation också att någon behöver lämna. Det är väldigt oroligt. Det är väldigt stökigt. Tänk vad tryggt du har med sig en radio. Där du kan ropa på hjälp till de andra. Eller hålla kontakt och så vidare. Va?
Ja.
Du ska hämta vatten eller någonting sånt där. Så att, icke att underskatta om man har kassa till det helt enkelt. Annars får man börja med visselpipa.
Är det för mycket begärt att få leva ett liv där man får söka samband ibland?
Ja,
då blir man väl
ändå
lycklig. Jag kom på att jag skulle säga förut, Patrik, i början på den.
Ja.
Och det var så att vi pratade om det där med dopaminkickarna, om att ha ett rikt liv, och vi pratade om
just det.
Shoppingkickarna och sånt där. Och det är en del av det som om man inte tänker så noga på det, som känns lite lockande med en kris, att man tänker att man skulle bli av med alla de där beroendena för att inte längre går att upprätthålla dem. Alltså att man får sluta cold turkey med sociala medier. För att det finns ingen el längre.
Ja.
Och det känns ju liksom... Det kan i alla fall jag känna, det känns lite lockande.
Ja, men alltså, det finns mycket romantik, fattigdomsromantik som inte är så romantiskt, kan man väl säga.
Nej, men exakt. Det är precis. Om man inte tänker så noga på det. Det är exakt det.
Nej, så är det. Sen kan man väl önska ett enklare liv och så vidare, va? Jag står nu på föreläsningarna och säger så här, Kalle, och berättar om det här komplexa logistikkedjorna och systemen i hela världen som är utan författningsförmåga, och så berättar jag för dem så här att man måste förstå när man försöker leva sitt lilla enkla liv där i torpet, ett munkliknande liv i torpet, att man har hela världen runt omkring sig som ändå backar upp den livsstilen. Förstår du? Vi är så utsatta, vi är så sårbara idag, va? Visst, du kan plocka dina blåbär, men ska du börja jobba för att få upp dina kalorier där ute, de flesta klarar inte det, va?
Nej, men om du kan plocka dina blåbär, men ska du göra sylt så måste du ha socker. Då måste det sockret ha gjorts någonstans liksom,
ja,
av
sockerbetor eller socker. Men du, Kalle, innan vi lägger av nu så ska vi inte glömma av att vi har en sponsor också idag som heter Valo Store.
Åh, snyggt Patrik. Tack.
Med en jättefin rabattkod.
Alltså Valo Store är ju våra kompisar som... Ja, första gången jag träffade dem, det är för liksom 10 år sedan. Då hade de en lokal i Björkhagen utanför Stockholm. De var typ 2 brorsor och en anställd som sålde pannlampor. Och nu har ju växt och är ett jättestort företag nu. Men de är fortfarande lika gulliga. Underbara att ha att göra med. Har ett otroligt bra utbud när det gäller extra ljus, gårdsbelysning, arbetsbelysning, bärbar belysning, alltså pannlampor och ficklampor och sånt där, vapenlampor. Ja, men där är de bäst. Alltså pannlampan, den här som Luminite Compass R, som jag säger igen lite långsammare, Luminite Compass R som jag har haft nu i 10 år. Den har uppdaterats några gånger. Men det är den bästa pannlampan. Alltså det är inget kul att hålla på med pannlampor längre. För att det är den här som funkar. Och den funkar i alla lägen och så här. Det är den enda gången man önskar att man hade någon annan lampa med sig när man... om man ser ögon ute på en åker. Alltså den har kastat sig så långt och fokuserat. Den är mer bredkastande som man säger. Om man är intresserad av pannlampor. Så om man vill liksom lysa på ett djur långt bort, då är det bra att ha en extra liten ficklampa med sig med lite mer spotfunktion. Alltså som lyser tajtare längre. Men annars så är den där pannlampan det bästa som finns. Så om du inte redan har en sån, köp en sån med vår rabattkod. Vad är rabattkoden, Patrik? Nej, det är inte en rabattkod, det är en rabattlänk ju.
Ja, den är väl på vårt Instagram-konto.
Exakt, gå in på Instagram och klicka på länken i vår profil, eller så lägger vi väl också ut en story, antar jag. Där man får... Hur många procent rabatt är det?
Alltså jag går här och packar nu. Har de straffavgifter om man inte checkar ut i tiden?
Det tror jag är lugnt, Patrik. Det behöver du inte oroa dig för.
Ja, det är det. Jag är inte så van att bo på hotell, vet du.
Men hur mycket rabatt är det? 15%,
va? 15% är det, va? Så kollade inte jag det sist när du sa att det var 10.
Fan, vad sämst det. Ja, i alla fall, ska du köpa något som lyser eller powerbanks eller batteriladdare, alla sådana där grejer, det har Valo Store och de är toppen. Och nu har alltså 15% hos dem också, så det finns väl egentligen ingen anledning att inte gå in, klicka på länken och köpa lite olika grejer. Då så stöttar du podden också, antar jag. Ja,
ja, då kommer ju de tillbaka och sponsrar fler gånger om det blir bra. Så är det ju.
Alltså det är lite knäckande att vi inte gjorde hela hemskt, Patrik. Nu blir det hemsk idag.
Ja.
Alltså det må ju vara hänt, men det nästa vecka blir det då tvis.
Ja, precis.
Alltså det är en pedagogisk mardröm det här. Det kunde inte blivit sämre.
Ja,
men...
ja. Vi får försöka rädda upp situationen då, Kalle.
Tack för idag, Patrik. Tack för att du tog dig tid på din föreläsningsturné. Och tack Kalle för att du tog dig tid under den här laggårdssaneringen. Nu ska jag ringa till Miljö- och hälsaförbundet i Haninge. Det ska bli lite kul.
Ja, jag ska säga en grej till innan vi lägger på då.
Ja.
Det har hänt en rolig grej, Kalle.
Va?
Företagen börjar ringa till mig.
Nej.
Jo.
Vad säger de då?
Nej, men alltså, det är ju inte bara det att jag får mer jobb. Utan grejen är ju hela missionen här att höja beredskapen. Och jag har ju stört mig mycket på det här. Politikerna bara pratar om företag och institutioner och myndigheter och alla ska förbereda sig. Men om folk inte kan lämna sin familj, om hushållen inte funkar, vem ska komma till renhållningsverket då? Och sköta det där fast det står reservelkraftsverk där för 1,5 miljoner och sånt där, va?
Mm.
Så nu ringde det en vd med 80 anställda på ett kommunalt energibolag. Så sa han så här: du, kan du komma och hjälpa mig med mina anställda här? Jaha. Jag har lyssnat på podden en vecka nu och jag fattar ju det liksom att vi håller på här och gör massa planer. Men om inte de har ordning hemma kan de inte komma hit, sa han.
Perfekt, gud vad bra.
Ja, men då... Det där är, jag fattar inte att man inte pratar om det.
Tipsar du om prepp?
Hela samhällets grundberedskap börjar med att hushållen är förberedda.
Ja, ja.
Hur ska du ha det hemma när du lämnar barn och kärestan? Ja. Och går ut och löser dina uppgifter för att upprätthålla samhället som vi alla är så beroende av.
Ja.
Så det är faktiskt jättehäftigt att vi börjar nå fram där också.
Kul!
Ja.
Ja, men som sagt, tipsar du om Prepbox? Det är ju en absolut väldigt bra företagsjulklapp. Vi är väldigt länge till jul nu, inser jag. Det är som det är.
Okay. Sen är det en sak till som vi behöver säga innan vi lägger på, i och med att det är nybörjarprofil idag.
Ja.
På prepbox.se köper man en prepbox, då följer det med ett antal A4-or. Sammanfattning av den här hemskt vis. Listor och grejer. Mm. Så man har något att utgå ifrån. Som sätter igång tankeverksamheter och så vidare då. När man ska börja och fundera i de här banorna.
Det är ju en checklista. Det är, alltså man bara kan bocka av.
Ja, precis. De här listorna finns också att få utan att köpa en prepbox.
Va?
Genom att anmäla sig till nyhetsbrevet. Ja, vi sa aldrig det, Kalle, men vi har gjort så. Nej, men om du anmäler dig till nyhetsbrevet så får du ett mejlsvar, och där har du pdf-filer då med de här listorna och det, va? Mm. Men sen sitter vi ju i slutarbetet på en rätt ambitiös, måste jag säga, lite ödmjukt ändå, beredskapsskola.
Ska vi säga överambitiös, Patrik?
Det får du säga om du vill, Kalle. Den är också kostnadsfri. Och då kan man föranmäla sig den till den. Jag tror det är 12 000 eller något som anmält sig redan, Kalle.
Alltså, jag tror att det är mer.
Är det ännu mer nu?
Ja, jag tror att det är ännu mer. Så det är därför
Berättar ju på turnén om den där här också nu då. Ja. Som liksom ett sätt att få mer hands-on när jag har skrämt upp dem där. Vad ska jag göra nu då? Ja, då kan du gå till den här beredskapsskolan där.
Det är jättebra, Patrik, men vi måste bara se till att vi levererar den här skolan nu också. Men vad... Precis, gå in och anmäla er till den här skolan. Den börjar snart. Men man kan också anmäla sig efter den har börjat, för man följer en egen takt. Och så. Det är via e-post och den är gratis. Så prepos.se är dessa.
Gud, vad mycket information. Nu har jag skorna på mig och ryggsäcken på ryggen här.
Fan vad snyggt. Kan vi få följa med när du checkar ut, Patrik?
Jag har en bit att gå. Det blir långtråkigt.
Okej. Okay. Ja. Det hade varit kul att höra.
När de skäller på mig, menar du? Är det du vill höra i podden?
Exakt.
Nej, men du, vi säger så nu, Kalle, så får du jobba vidare. Så ska jag åka till Gnosjö.
Lycka till, Patrik. Tack för att ni lyssnade på podden. Och mejla hej@katastrofen.se om det är något. Puss och kram. Val och står. Länken i profilen. Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.